Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden, podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden så pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. Det här avsnittet handlar om ett unikt samarbete som förändrat ett helt bostadsområde. Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö, som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här, byter tankar och idéer som leder till hållbar stadsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra. Inspirera, förhoppningsvis väcka tankar och frågor. Och jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Martin. Jag jobbade på Sveriges Radio i Malmö och minns hur vi rapporterade om hur brevbärarna vägrade att dela ut post i bostadsområdet Sofielund och Seved i Malmö. I gathörnen hängde narkotikaförsäljare och fastigheternas innergårdar var mer som sopstationer än något annat. Sofielund var ett område som ständigt uppmärksammades för kriminalitet och oro. Idag ser det annorlunda ut. Skjutningar, öppen drogförsäljning, kriminalitet och nedskräpning har minskat avsevärt. Och framgångsfaktorn heter det arbete som fastighetsägare inledde för snart 10 år sedan. Med målet att skapa ett trivsamt område genom att värna fastigheterna, minska otrygghet och omflyttning. Och krafttaget det kallas BID. Om arbetet med BID och forskningen kring BID ska jag prata med Jeanette Berga, BID Malmö, och Jenny Di Rocco som är doktorand i kriminologi vid universitetet i Malmö. Välkomna båda två.
Tack.
Tack så mycket.
Sitter ni okej?
Okay? Absolut.
Ja. Då kastar vi oss direkt in i den där bidden. Boende, integration och dialog. Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Berätta, Jeanette. Ja. Hur arbetar ni?
Ja, precis. Vi startade ju 2014 med det här och det är ju ett initiativ utav fastighetsägarna. Alla som äger en fastighet i det här området kan gå med i vår förening. Vi har idag 2 stycken föreningar. En i Sofielund och en i Möllevången.
Och jag nämnde ju inledningsvis här att det var enormt stökigt och problematiskt att leva och bo där. Så hur kom det igång det här? Mm.
Ja, men initiativet som jag sa tidigare var ju, det är ju fastighetsägarna som blev inspirerade av Business Improvement District som är en processmodell från USA från början. Hjalmar Falk som då skulle sluta på staden blev...
Alltså Malmö stad?
Ja, Malmö stad, precis. Malmö stad slutade där och man bildade en förening i Sofielund med fastighetsägarna. Fastighetsägarna Syd var med. Och man ville ta ett krafttag kring hur kan vi tillsammans i samverkan åtgärda alla de utmaningarna och ja, skapa ett bättre och trivsammare område.
De fick nog helt enkelt.
Ja, de fick nog, precis. Mm. Och det handlade om att nu måste vi ta ett krafttag till ett eftersatt område. Vi talar inte om utsatta områden, som man ofta säger att ett område är utsatt, utan vi säger att det är eftersatt.
Så det blev mycket... Och eftersatt i vilken mån?
Ja, men eftersatt var ju att man följde inte underhållsplaner. Man åtgärdade inte det som var sönder. Det var ju skräpigt i området. Malmö stad körde inte in i området av säkerhetsskäl. Du nämnde här tidigare att det var ju kriminella gäng som hade tagit över området. Vilket gjorde att man drog sig för att åtgärda de problem som fanns i området.
Och idén med att fastighetsägarna skulle ta initiativ då, är det det som kommer från New York som du sa? Eller varför har man liksom inte fattat det tidigare, att det här boende och fastigheter är faktiskt rätt viktigt för ett område?
Nej, men precis. De sitter ju på en stor maktfaktor i det här fallet, alltså fastighetsägare. Och vi hade ju ett 20-tal oseriösa fastighetsägare i det här området, ska vi komma ihåg. Och när man har det i ett område så gör det ju att... människor far illa. Vissa bodde ju i källare som, där det var svartmögel i hela, ja, hela källaren. Det var söndiga fönster, det var portar som var sönderslagna. Det var en oseriös fastighetsförvaltning helt enkelt. Det var kapitalförvaltare som bodde i andra länder som hade köpt någon kåk på Sofielund och hovade in pengar och brydde sig inte så mycket om vilka som bodde där. Stora andrahandsuthyrning och så.
Hur lyckades man slänga ut dem då?
Dels att driva det medialt. Du själv var journalist på den här tiden och rapporterade om problematiken. Så ett stort drev kring de här fastighetsägarna blev det ju mot dem. Det blev också en press på staden att man beslutade helt enkelt att inte placera socioekonomiskt utsatta människor i det här området. Att man inte liksom dumpade människor i området som man då hade gjort. Så det var ett, liksom en samverkan kring det, att nu stoppar vi det. Liksom. Vi placerar inte alla människor som har det svårt i det här området. Och det blev ju jobbigt för de här oseriösa fastighetsägarna helt plötsligt. För nu fick de ju vite på sig av miljöförvaltningen. Trygga Malmö blev ju också en incitament i att liksom, nu är vi flera aktörer som
vi kollar på er nu.
Ja, så att, precis. Mm. Exakt. Nu tittar vi på er och nu kan vi sätta höga vite på er, vilket gör att det blev obekvämt. Att man började sälja av till seriösa fastighetsägare. Mm.
Kopplade ni på forskningen då på en gång? Jag tänkte vi skulle få med Jenny i samtalet här. Har du varit med eller har Malmö universitet varit med från början?
Ja, precis. Mina kollegor har varit med från början. De var med redan sedan starten. Så institutionen för kriminologi kom med där i början 2014. Och då är min kollega Anna-Karin Ivert som är biträdande professor. Och Karin Kronqvist, forskare som har varit med under hela tiden. De är fortfarande med och aktiva i projektet. Och jag själv kom för ett par år sedan och hoppade in. Mm.
Men vad har det för betydelse då, att forskningen är med?
Från start menar du?
Ja, eller generellt när man ska göra en sån här omvandling av ett helt bostadsområde. Mm.
Jag tycker det är otroligt viktigt att kunna följa såna här insatser som man gör. Att om man lägger tid, resurser på att göra en insats så måste man också se om det faktiskt har någon effekt. Om det är någonting som man faktiskt kan säga att men det här är någonting vi borde satsa på. Så att det är otroligt viktigt att utvärdera det arbete som man gör. Och då är det viktigt att man kan ha en bra samverkan med universitetet och, ja, som i det här fallet BID då.
Och hur har ni arbetat då, forskning? Har ni liksom varit som örnen där och hovrat omkring över och kollat vad BID har gjort? Eller hur har ni funkat?
Ja, delvis. Redan 2014 så gjordes det först en kartläggning hur det såg ut i Sofielundsområdena, vilken problembild som fanns och vad man behövde jobba med att förbättra. Och sen 2017 så kom en första utvärdering där man kollade lite på vad har hänt hittills i området utifrån BIDs insatser och så här. Och sen också tror jag det var en kamerabevakningsutvärdering som kom också där. Och sen nu för något år sedan så kom vi med en lite mer långsiktig uppföljning där vi då har tittat på sen BIDs start till hur det ser ut nu 2021-2022. Och då har vi tittat på flera olika informationskällor, brottsdata, anmälda brott till polisen. Vi har tittat på olika boendeenkäter till de som bor i Malmö. Vi har tittat på fastighetsägarenkäter. Vi har också gjort intervjuer med nyckelinformanter. Det är alltså lokala aktörer som har väldigt god kännedom om områdena. Så vi har slagit ihop alla de här informationskällorna då för att kunna titta på om det har skett någon förändring i brottslighet och otrygghet i Sofielundsområdena.
Och vad skulle du säga är resultatet då?
Den väldigt korta versionen är att det absolut skett en positiv utveckling i Sofielundsområdena sedan 2015. Och framförallt ser vi att det är ofta det man pratar om, sett till kriminalitet. Sen, om jag ska utveckla det lite mer, så på brottslighet så har vi sett att egendomsbrott har minskat till exempel. Inbrott, skadegörelse och så vidare. Narkotikahandeln har minskat. Otryggheten har minskat, det här att man vågar vara ute själv, ensam i bostadsområdet på kvällen. Lokala ordningsstörningar har minskat och då pratar man om fysiska ordningsstörningar. Då frågar man de boende till exempel, tycker du det är skräpigt i området? Tycker du det är mycket klotter, skadegörelse, vårdslös trafik och så vidare? och även socialordningsstörningar. Om det är mycket ungdomsgäng som hänger och stör eller man ser mycket personer som är påverkade eller berusade. Mm. Så det har minskat. Mm. Och sen när vi gjorde de här intervjuerna då, så pratade många de här aktörerna om att BID stora framgång var just samverkan. Att man lyckades koppla ihop flera krafter i området och jobba tillsammans för att förbättra området.
Du nickar, Jeanette.
Ja, absolut. Det instämmer jag verkligen i. Det är ju samverkan som har varit en nyckelfaktor i det här arbetet. Man kan inte alena göra någonting. Vi som organisation kan ju inte göra detta själva, utan vi måste ju ha alla aktörer med oss. Och en viktig sak har ju varit att ha Malmö stad med sig också från början. Alltså kommunen i sig självt har med dem och politiker som har stöttat upp kring arbetet.
Ja, det är där det finns pengar och incitament såklart. Vad har det för betydelse att forskningen är med och tittar och ifrågasätter kanske eller bara iakttar?
Ja, men det är ju jätteviktigt i ett brottsförebyggande arbete som delvis detta är. Det är ju att vi får ett kunskapsunderlag där vi kan titta på, men vad är riskfaktorerna och vad är skyddsfaktorerna? För att om man inte vet vad ett problem beror på, så kan man heller inte arbeta med det. Inte svårare än så, men vi måste ju veta vad är det för problem vi har och utmaningar vi har. Jag brukar använda ordet utmaning, jag tycker det är bättre. Vad är det för utmaningar vi har här och vad beror de på och hur kan vi arbeta vidare med dem?
Mm. Men med den erfarenhet som ni har nu och tittat på det här, det låter ju ganska, nu inom citationstecken, enkelt att satsa på att fastighetsägarna faktiskt ska ta sitt ansvar. Hur kommer det sig, tror ni, vad tror forskningen, att det är så svårt? Vi ser ju de här problemen runt om, eller utmaningarna runt om i landet.
Jag tänker att en av de stora utmaningarna som också gäller BID är att det är svårt för oss att säga att det var BIDs insatser som gjorde att Sofielundsområdena är bättre idag. För i den här utvärderingen så jämförde vi också andra områden i Malmö som har lite liknande utmaningar. Och där kunde vi faktiskt se samma trend under samma tidsperiod. Det vill säga att brottsligheten minskade och otryggheten minskade även i de områdena. Och de områdena har inte haft en BID. Vilket gör det svårt för oss då att utvärdera och säga att jo, men då var det just BIDen som var det som förändrade Sofielundsområdena. Så att det är en viktig del i det hela. Och det gäller ju samhällsforskningsöverlag att kunna isolera effekter. Vad är det egentligen som hade effekt? Vad var det som ledde till att det här blev bättre? Det är också det vi skulle behöva titta vidare på nu med just BID-samarbetet, att vilka insatser var det som BID gjorde som faktiskt gav effekt? Var det att den här samverkansformen, att man fick bättre kontakt mellan myndigheter eller fastighetsägare, eller är det att man uppmuntrade boende att kontakta polis om de såg någonting som inte var okej och så vidare? Så vad var det som faktiskt gjorde den här förändringen? Så jag tror det är därför man inte riktigt har kommit igång med det här ännu.
Vi ska återkomma till de här ytterligare områdena i Malmö som har satsats, eller som du nämnde. Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden, idag om samarbetsprojektet BID i Malmö. Och med mig har jag Jeanette Berga, BID Malmö, och Jenny Dirocco som är doktorand i kriminologi vid universitetet i Malmö. Ja, Jeanette, du nämnde ju BID Möllevången också. Vad skulle man kunna... Finns det några likheter eller olikheter kring de här olika projekten? Eller vad skiljer eller förenar dem?
Ja. Ja, men vi startade ju BID Möllevången på initiativ av fastighetsägarna där också. Där vi fick indikationer av polisen att det är stökigt i området och vi funderar på att sätta området på särskilt utsatta område. Och det är ju ingen som är intresserad av det, att få den stämpeln i ett område. Så därav så startar vi BID Möllevången. Skillnaden här är ju att Möllevången är ju en mötesplats för hela Malmö på ett helt annat sätt än vad Sofielund är. Det är en annan bebyggelse i området.
Ja, vi har det stora torget med frukt- och grönsaksförsäljning.
Ja, men precis. Och där man oftast har manifestationer, demonstrationer. Det är liksom folk drar sig till det här området. Det som också särskiljer är att vi har ett större nöjesliv och ett utbud av butiker och handel i Möllevången som vi inte har i Sofielund. Så det är väl de största skillnaderna, men vi har många likheter, skulle jag nog säga.
Och vilka är likheterna då?
Ja, men vi vet om att vi har en öppen drogscen som det också då var på Sofielund. Om jag nu liksom, Sofielund har ju ändrat sig, men som det var. Mm. Viktigt att poängtera här. Vi har socioekonomiskt liksom utsatthet i området där familjer far illa på olika sätt och behöver stöttning i på olika sätt. Likheten är öppen drogscen. Vi har kriminella personer som rör sig och befinner sig i området. Vi har en utmaning i mobilitet. Det hör vi, läste vi bara senast för några veckor sedan där boende går ihop och säger att det är en bullerproblematik. Det här med trafiken, den behöver vi titta på. Vi har ju identifierat 7 stycken fokusområden som vi arbetar kring och kommer göra även på Möllevången. Men vi kommer att jobba på Möllevången kanske på ett annat sätt än vad vi har gjort på Sofielund. För man kan inte bara copy-pasta det vi har gjort på Sofielund och tro att vi ska göra samma sak
i Möllevången. Nu funkade det på Sofielund, ja, så kan det funka på Möllevången.
Ja, så gör vi samma grej på Möllevången. Och det är ju lite det som är, skulle jag säga, den hemliga ingrediensen här. Det är ju just att man tittar på området, går ner och tittar på det. Mm. Och det är därför forskningen är så viktig att ha med sig.
Men du, lägger ni upp forskningen kring Möllevången på ett annat sätt då också? Eller är ni... copy-pasta ni er forskning?
Nej, men jag tycker den poängen du lyfter där, Jeanette, är jätteviktig. Just att man måste grunda sina insatser på den lokala problemen. Vad är det vi behöver lösa just här? Och som du säger så är det annorlunda på Möllevången från Sofielund. Man kanske ändå tar med sig själva samverkan, alltså hur man har arbetat och hur man håller kontakt med olika myndigheter och så vidare. Men sen kanske det är så att de olika aktörerna får helt andra roller på Möllevången än vad de har haft på Sofielund. Om det är lika mycket boende till exempel, och om fastighetsägarna kanske har mer näringslivsidgare till exempel att ta hänsyn till och så vidare.
Mm. Men jag tänker så här, vi har pratat om samverkan som en nyckelfaktor. Mm. Det tycker jag att jag har hört i mitt journalistiska yrkesliv alltid. Vi krävs samverkan. Och nu säger du det igen, att det är det som har varit nyckeln. Men hur i hela friden kan det vara så svårt då att dra igång samverkan? Alltså, vad är det som stoppar när vi vet att ensam är inte stark?
Det viktiga här att poängtera är att vi arbetar i processer. Vi är inget projekt som går in. Vi går in i ett område, är här i ett år eller 3 eller något sånt där. Utan vi har ju lagt en plan. Vi har ju jobbat här i många år nu, snart 10 år. Det här är en process. Att förvandla ett område, säger ju forskningen, tar mellan 10 och 15 år.
Är det så? Mm.
Vi har det tar lång tid.
Ja, det tar lång tid, eller hur? Och där vi behöver vara uthålliga. Och du säger det här med samverkan, det hör ju vi också. Det florerar ju i samhället hela tiden. Vi måste samverka. Men det viktiga är ju att man håller i och håller ut, skulle jag säga, i den här processen. Och inte implementera det som ett projekt som startar och slutar. Mm. Utan det ska vara en... Att alla är överens om det.
Ja, man behöver bygga tillit också, tänker jag. Ja. Jag vet, man har ju också träffat människor som blir duktigt projekttrötta. Mm. Alltså, som du säger, man går in ett tag och sen så försvinner man. Och så är tilliten som bortspolad. Mm. Är det någonting som ni tittar på i forskningen också? Hur de där faktorerna spelar?
Men jag tror att en annan framgång med BID har ju varit att man har varit där under så pass lång tid. För det vet jag, i början av när projektet startade så fanns det en viss projekttrötthet. Att okej, nu kommer det ett nytt ställe, hur länge ska de vara här och så vidare. Så att jag tror att när man jobbar med såna här projekt, nu säger jag projekt, så inte det jag menar det.
I de här typen av arbeten och processer?
Ja, precis. Just att man har en förståelse med sig att boende till exempel kanske inte är jättepigga på att det kommer in nya organisationer hela tiden till exempel. Även om man själv tycker att jag har den bästa idén, så kanske boende har en viss mättnad på sådana här projekt. Mm. Nu sa jag projekt.
Ja, men vi pratar om processer och samarbeten. Ja. Ja. Om man blickar lite framåt då och tänker att ja, men det här låter ju som ett toppenprojekt. Ska ni sälja det nu då runt om i landet?
Ja, önskvärt är ju att man tittar och blickar på det sätt som vi har arbetat på med den här processen. Just uthållighet och att vi inte bara har optimerat handel eller liksom att det ska växa kommersiellt ett område, utan vi heter ju boende, integration, dialog av en anledning. Vi vill att boende ska trivas, må bra och bo kvar i ett område. Integrationen handlar om att vi vill att människor ska röra sig mellan de olika stadsdelarna i Malmö. Och dialogen. Dialogen är A och O, skulle jag säga. Att man pratar med varandra för dialogen.
Mm. Hur viktig är forskningen då om man tänker sig att man ska sprida den här typen av arbete?
Viktig, väldigt viktig skulle jag säga. Och mitt svar på den frågan skulle nog vara att det har potential att vara en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. För det vi har kunnat se nu med Sofie Lund, det är lite mer av ett case, för vi har bara kunnat titta på Sofie Lund än så länge. Så att vi behöver liksom få in ännu mer information, hur det funkar i olika områden, i olika städer och så vidare. Så att det behövs mer kunskap innan det är någonting vi kan rekommendera att alla använder. Men återigen, det har ju absolut skett en positiv utveckling i Sofie Lundsområdena sen BID drog igång sitt arbete.
Ska vi runda av med bästa tipsen då? Om man tänker att ah, men det här låter ju superspännande. Vad säger du, Jeanette?
Ta kontakt med oss. Alla är välkomna på studiebesök och inspireras. Vi brukar säga inspirera och inspireras.
Mm. Och forskningen då? Vad säger ni?
Jag säger, kom ihåg att utvärdera och vara tydliga med vilka samverkansmål man har. Så att de olika aktörerna jobbar mot samma mål.
Men det låter hoppfullt i alla fall.
Mm, det är det verkligen.
Tack för att ni kom.
Tack.
Jeanette Berga, BID Malmö, och Jenny Dirocco som är doktorand i kriminologi vid universitetet i Malmö. Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det är produktionsbolaget Umami som producerar, och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin.